Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podd avsnitt nummer 126 tror jag är faktiskt i ordningen. Det är bara jag som håller koll på det där. Men, ja, jag vet. Du och alla andra är totalt ointresserade. Men det är ett speciellt avsnitt där. Det har gått en dryg vecka sedan vi spelade in senast. Men nu sitter vi båda på ganska mycket 5-plus ställen måste jag säga. För att själv sitter jag och har utsikt mot Hollywood-signen mitt i downtown LA. Och du sitter ju och kollar ut mot Empire State Building. Så det är rätt bra. Hur är läget, Bjurman?
Jo, tack. Det är fint. Precis. Det är som vanligt. Det blir mörkt tidigt här nu. Så, exakt. Du sitter i LA och jag i New York. I de stora metropolerna. Och där, mellan oss har vi 400-500 mil av flyover country.
Ja, just det.
Vi sitter varsin metropol. Du tittar på Hollywood-skylten. Jag tittar på Empire State. Det är något vackert med det.
Ja, det måste jag säga.
Här är det ju mörkt då. Det har inte blivit hos dig än. Och toppen är tänd helt i blått ikväll. Jag vet inte varför. Det finns alltid någon orsak till färgerna på högst upp där.
Helt blått. Tampa Bay kanske.
Man kan ju, nej, jag tror inte. Man kan ju köpa det liksom och få del av schemat.
Ja, det, skit i det. Det är inte min budget.
Du är helt enkelt i Amerika.
Ja.
Podden är helt amerikansk nu.
Ja, exakt. Det är rätt. Det är inte varje vecka om man säger så. Jag brukar sitta i Örby eller i poddrummet Sport Sebastian på Aftonbladets redaktion.
Ja, men då får vi också slänga in brasklappen att vi vet inte riktigt hur det blir med ljudkvalitet och nät och så. Vi får hoppas på det bästa.
Ja, vi får ha lite, hoppas att ni har lite överseende med det tyvärr lyssnar här. För att jag sitter ju på lite halv... Det funkar ändå hyfsat tycker jag det här hotellnätet, men det kan ju vara lite svajigt. Ja. Så att, ja. Men det funkar, vi hör ju varandra i alla fall.
Men berätta nu, Youngblood. Du har åkt till Amerika. Du lämnade Sverige förra veckan och har varit, om jag har förstått saken rätt, först i Boston, sen i Denver och nu i Kalifornien.
Ja, det är exakt. Det stämmer helt rätt. Och det är ju lite märklig resa kanske man kan tycka. Men lite speciell spelade destinationer. Men jag har ju här på sänghalmen här till mig så sitter ju min polare faktiskt. Och det är ju framförallt hans favoritlag vi har sett. Dels Colorado Avalanche, det är liksom pilgrimsresa för honom att kolla, få komma till Pepsi Center till slut och se dem. Och sen så Boston så är grejen att både han och jag, framförallt han, är väl, alltså det är ju amerikansk sport överhuvudtaget. Det är ju basket och det är inte minst amerikansk fotboll. Så vi såg ju Sunday Night Football på plats.
Ja, Patriots.
Patriots mot Seattle Seahawks, ja, precis. Och du kan ju... Du kan,
jävligt bra lag.
Precis, det var en stor match och det var tokjämnt. De vann, Seahawks tyvärr då, vann med en poäng. Och jag var julgran som vanligt.
Och då håller du på Patriot?
Nej, alltså jag kan inte påstå det, men när jag går in för något sånt där så kan jag inte hålla med liksom. Så jag ser ut som en riktig, ja du vet, ja, du skulle bara börja garva om du såg mig liksom.
Men du köpte Patriots-prylar alltså?
Ja, Patriots-mässa, så fick jag låna en Patriots-tröja med Gronkowski. Gronkowski, säger man.
Det var sånt. Ja, Gronk. Gronk. Han är en karaktär, minst sagt.
Ja, han ser ut att vara ungefär... han är 10 gånger större än mig och ser ut att vara betydligt äldre. Men det konstiga är att han är väl 2-3 år yngre. Det är helt bisarrt att jag har fått vänja mig vid det där. Att jag är, det är så det funkar för mig. Men, ja. Ja, men det var coolt i alla fall, det måste jag säga. Och se en sån match på plats. Och Boston Bruins såg jag förstås också. Och så har vi sett Avalanche då.
Ja, innan vi kommer in på det så vill jag bara inflika att jag håller då på New Orleans Saints och Dallas Cowboys. Och lite på New York Giants här i stan. Men jag har inte riktigt fastnat för något lag här. Jag tycker det är roligare med New Orleans.
Jaha, den var lite oväntad måste jag säga. Ja. Hur kommer det sig? De spelar ju sin stora Dome.
Ja, det är för att New Orleans är en fantastisk stad och en fantastisk del av landet. Du vet, om jag fick bestämma då skulle det bli ett hockeylag i New Orleans.
Det är så, ja.
Ja.
Ja, ja men det är ju faktiskt...
Men det får jag inte.
Det får du inte. Ja, det är ju en stor stad också, så de borde ju kunna vara en marknad för ännu fler professionella storlag. Men de har väl det är väl typ de har kanske baseball och amerikansk fotboll, men de har inget NBA.
Nej, ingen baseball.
Ingen baseball heller.
Jo, de har ett NBA-lag och ett fotbollslag, men ingen baseball. Nej. De fördelar det där i södern lite. Memphis har ju då ett basketlag, men inget annat. Nashville har både fotbollslag och
amerikansk fotbollslag
som bekant.
Ja, just det.
Ja, Memphis får de gärna också flytta ett lag till. Inte med emot. Men nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi prata om, som sagt, du såg Boston i Garden.
Ja, det Garden. Alltså det där uttalet trodde jag var ett skämt när du har sagt det, men det stämmer ju. Man säger ju Boston.
Ja.
TD Garden.
Ja, det är som att påstå att det skulle vara ett skämt att göteborgare pratar så. Ja. Det är ju så.
Ja,
nej, det är deras dialekt.
Ja, det är ingen snack om saken där inte. En riktig gammal klassisk stad måste jag säga. Jag måste hylla Boston som stad lite grann. Det var riktigt fint där.
Ja, det är en enastående stad. Riktigt fin.
Ja, alltså lite så old school, påminner lite om London fast lite, ja. Alltså så här gammaldags brittisk.
Ja, den är ju, det är den mest europeiska av alla amerikanska städer, så är det ju.
Ja, det...
Om man söker sig till kvarteren runt Fenway Park till exempel, baseballarenan.
Just det.
Då är det som att vara i några så här konstiga små gator i London.
Ja, precis. Alltså lite tätbebyggt på något vis och lite fina tegelbyggnader med typiskt så här brittisk 1800-talsstil typ.
Ja, men det finns alltså i downtown också finns ju delar där som är helt makalöst trevliga.
Mycket parker och så här fint och träd som man inte ser till i andra storstäder direkt.
Har ni inga träd i Örby?
Nej, det är inte så mycket träd i Örby. Nej, men det är ju taget så jag tycker som du säger, det var lite europeisk mentalitet där på något vis.
Ja, jag var ganska nära Tilly Garden, så ligger North End då, i de italienska kvarteren, och de är också fantastiska.
Ja, där ska du tydligen... Där, vi missade att gå på restaurang där, men vi hörde flera som snackade om att där är det ju liksom 5+ mat. Om man hade
ja, det finns italienska restauranger där som är helt otroliga.
Ja, du är ju trots allt lite mer bekant med dessa amerikanska... Jag är ju rookie i sammanhanget.
Samtidigt är den ju lite ruffig, de har ju lite attityd. Boston, det är inga man tjafsar med i onödan. Nej. Boston, nej.
Nej, det såg vi till att inte göra.
Nej, det är bra. Vad såg ni? Ni såg Boston, Minnesota, var det så?
Nej, Boston mot Columbus Blue Jackets. Det var kanske inte den matchen som hela Sverige åker över för att se. Men det kan jag inte påstå. Dessutom var ju Columbus, hade ju spelat dessförinnan och vunnit. Så det var en back-to-back för dem. Och det märktes att de var rätt trötta. Det stod 4-1 efter första perioden till Boston. Eller Boston ska jag säga. Och det var ju bara startskottet för Boston, som har vunnit en räcka matcher sen dess. De har ju vunnit två till på sin bortaturné nu sen dess, och de är i steket form. Och Tuukka Rask, som vi nästan måste prata lite om, han spikar igen butiken ordentligt i den där Columbus-matchen. För att det är ju trots allt, alltså Columbus är ju heta, och även om de var en off-night för dem, så var det ändå ett antal lägen för en sån som Wennberg till exempel, och Werenski som pumpar skott i powerplay och så här, från blå.
Men, Columbus är ju en stor överraskning för mig. Jag vet inte om vi pratade om det förra veckan, men det är ju helt enkelt så att Tortorella har anpassat sig efter nya idéer. Det är ju bara så. Det vi såg under World Cup präglar inte alls Columbus just nu. Även om det kom det underliga beskedet att de funderar på att de vill trada Brandon Saab.
Ja, just det. Det har varit lite spekulation om det. Att det är lite märkligt att han är väl deras bäst betalda spelare, som de skrev ett ordentligt kontrakt med och bytte till sig mot bland annat Anisimov förra sommaren. Att han liksom hamnat lite i, inte frysboxen är definitivt att ta i, men han har ju bara 56:e mest istid av all forward. Så, och Tortorella har ju till och med varit nära att peta någon match och bänkat han i viktiga situationer. Så det är ju lite märkligt. Men vi var inne lite på det förra veckan som sa där om hans förvandling, att han faktiskt anpassat spelet till modern hockey. Och det, jag menar, inför säsongen så var det ingenting som talade för Columbus med det, framförallt att Tortorella var coach, men också att de har inte kunnat rucka på lagbygget överhuvudtaget på grund av löntagssituationen, att de ändå trots ett ganska svajigt lopp på pappret ligger de klistrade mot löntaket. Ja. Men det är ju utveckling på inte minst en sån som Wennberg.
Ja, jag pratade faktiskt för första gången någon som är Wennberg här. Jag fick tag i hans telefonnummer, så vi talade när de hade slagit, vilka var de slog med, 8-4 nu då?
Ja, det var ju bara härom, det var inte så länge sedan.
Ja. Först slog de Montreal då med 10-0.
Ja, precis. Det var två stycken sådana inom kort tid. Nej, jag har inte i huvudet just nu.
Men den 8-4 matchen, då hade han ju 4 poäng. Och är ju mycket trevlig ung man. Men han pratade om det att de tyckte inte, framförallt inte i den matchen då, att de hade spelat särskilt bra, utan att det var sloppy. Ja. Och det får de höra av Tortorella. Men samtidigt är det så att på något vis har de blivit liksom heta och allt, de skjuter på allt, för de känner att nu går puckarna in.
Ja, ja, men ja, det är väl lite så också, att de har kanske lite flyt med effektivitet och sånt där här i början, men de spelar definitivt bättre. Och de har, jag tycker det är inte bara Wendberg-kedja och sådär, utan det är ganska jämnt lag. Backsidan är inte så då, nu är ju Seth Jung skadad, men jag menar, Jack Johnson är ju inte helkass fortfarande. Nej. Och jag menar, Ryan Murray är ju en mycket lovande back som hamnat lite i skymundan. De har två stora supertalanger när de har i Wierenski och Jones. Och så Bobrovski naturligtvis, som var jättedålig i början av förra säsongen. Det var ju det som ställde till det, och framförallt då fick Todd Richards sparkad, att Bobrovski var typ 84% den första månaden. Men nu är han återigen lite, nästan lite Vesina-mässig. Han har ju vunnit det priset en gång. Men apropå Vesina, så är det ju faktiskt en annan som har vunnit det. Det var ju Boston som jag såg på dem.
Ja, det var ju Tucka vi skulle prata om.
Ja, det var ju Tucka vi skulle prata om, precis. Men den övergången är jag ganska nöjd med.
Ja, okej. Okay. Ja, han har ju, kan man konstatera nu, kommit tillbaka väldigt starkt efter fjolårets halvdana säsong för hans del.
Ja, precis.
Han var riktigt bra nu.
Exakt, han vann väl Vesina 2014 om jag inte minns fel. Sen dess har han varit ganska halvsvajig liksom, och så pass att hans rykte liksom på något vis gått ner ganska betänkligt. Jag tycker man ser listor över bästa målvakter, så inte han med. Han är knappt omnämnd längre. Men han har verkligen, och jag menar, han blev petad och pekar inne som första keeper i World Cup också, när båda två hade lite frågetecken bakom sig inför det. Men nu har han varit grym. Alltså, hans statistik är helt bizarr. Alltså, jag har ju den framför mig här. Han har alltså 11 matcher den här säsongen. Nu spelar de en till bara några timmar senare från att vi spelar in det här. Men 11 matcher, 10 segrar. Alltså bara en förlust. 94,5 i räddningsprocent. 1,54 i goals against average. Och 3 nollor.
Ja. Ja.
Så det är ju rena rama. Det är ju inte ens Carey Price uppe på den nivån faktiskt.
Nej, och det intressanta, allra intressantaste är ju att för målvakter av hans kaliber, de är ju ganska jämna allihopa.
Ja.
Och det handlar så extremt mycket om självförtroende och mental styrka. Och när en kille som Tucka får den här starten och får det självförtroende han måste ha nu, då tror jag att det ena ger det andra. Han kommer att ha förmodligen en väldigt, väldigt bra säsong.
Ja, ja, jag tror absolut det. Och på något sätt så har man ändå känt det, att det borde, alltså han borde inte vara på nedgång. Han är ju inte ens 30 år liksom. Han har ju inte åldern inne för att börja tappa liksom, utan han är ju inne i sin prime. Så att det kändes som att det bara var det var någon slags självförtroendefråga. Och nu när snöbollen började rulla åt rätt håll, så känns det som att det går nästan bara bättre och bättre. Så att,
ja, mycket kul för Boston. Det har varit motigt för dem några år här. Med att missa slutspel i slutet och så.
Ja, slarva bort det liksom.
Ja, om det här ger en fingervisning om hur säsongen ska bli, så förstår du, så bra för Bruce.
Ja, jag tyckte det var lite kul. Han är ju en riktig, det är väl de flesta första keeprar, men han är ju det märktes att han var en riktig publikfavorit i Boston där, Tucka.
Mm-hmm.
Det var liksom, det var mycket Tuk varje gång han gjorde en räddning. Och så var det ju, liksom Tucka. Tucka. Lite sådär.
Kan vi jävla tryck i Tidigarden när de även när de får till sig Let's go Bruins, för det blir sånt,
det är power i det, ja. Bara namnet i sig hjälper dem väldigt mycket. Ja, men så är det ju lite attityd som du säger i Bostonborna, det är ju ingen snack om det. Ja, men det var, och framförallt 4-1 efter första perioden, det är klart att det var inte helt tyst. Det kan jag inte påstå.
Men såg du inte Arizona?
Nej. Alltså, så är det Columbus.
Ja, Columbus, men du har ju sett Arizona också, var det i Denver?
Nej, Arizona inte ens. Nej. Nu,
du publicerade en bild på, titta, ett Coyotes-fan. Jag visste inte att de
fanns. Precis. Ja, men det var uppmärksamt av det. Precis, det gjorde jag ju. Nej, men det var det som var så. Det var ju det som var ännu sjukare faktiskt. Att det satt alltså en Arizona-supporter på matchen mellan Boston och Columbus. Som hade ju klätt ut sig. Eller så hade han klätt ut sig. Han har gått helt fel. Han hamnade i Tidigarden med en stor Shane Doan-tröja eller någonting. Jag blev extremt förvånad. Så jag var tvungen naturligtvis att knäppa en liten ful bild på honom där.
Ja.
Som tyvärr tror jag inte han märkte. Men
du var det med, även vår vän som du och jag och Carl Söderberg pratade så mycket om här för förra år, 2 år sedan är det väl nu. Ja, när fan var det? Som du var här?
Ja, ja, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja, det var ju våren 2015. Ja, just det.
Ja, men då pratade vi mycket om Pastenackan.
Just det.
Ja, han känns som att han har fått en rejäl utväxling här i början av säsongen också.
Det tycker jag är definitivt nämnvärt. Han har gjort 10 mål. Och ja. Den kedjan med Bergeron och Marchen måste ju benämnas som en av de bästa NHL faktiskt. Vi vet ju att Bergeron och Marchen är ett radda par som tillhör den absoluta eliten. Vilket de inte minst visade i World Cup. Men Pasternak har ju till slut klivit upp där, för att han har ju inte riktigt lyckats. Alltså han har varit en topp 6-spelare sedan han slog igenom egentligen. Men han har inte fått det att lossna alls. Och levt lite grann på sina första matcher där när han gjorde sån bra succé. Ja. Och jag gnällde ju lite på honom i World Cup också när jag tyckte han var väldigt anonym för Tjeckien och inte tog för sig på isen. Och att jag var lite rädd för att det inte skulle lossna i år heller. Men hittills har han varit deras viktigaste offensiva målskytt. Alltså jämte Marchen när det kommer till att göra mål. Liksom.
Ja, han är till och med delad tvåa i målligan.
Ja.
Line 1 och sen är det på 12 och sen är de 4 stycken på 10. Det är han, Grabner, mycket just oväntat det, Grabner, Rangers. Sidney Crosby och Mark. Jag kan inte uttala hans namn.
Shifley.
I Winnipeg. Shifley,
ja, men den sätter jag. Den har jag lärt mig. Ja.
Mark Shifley.
Ja, där satt den. Så där ska man säga. Säger uttalsexperten Jonathan Ekliv.
Ja. Två bra kedjekamrater, Line och Shifley, har 12 respektive 10 mål. Det kan man kalla bra kedja.
Det kan man definitivt kalla bra kedja.
Men det ska vi återkomma om.
Ja det får vi anledning att göra.
Ja, det får vi. Men nu flyger vi vidare med dig till Denver och frågar hur det var där.
Ja, men det var absolut speciellt. Du hintade lite förra veckan om att det skulle kanske bli lite problem att andas där efter ett tag.
Ja, just det. Gick det med det då?
Ja, men jag tyckte väl att jag kände av det faktiskt. Och att man blev lite trött när man gick långa sträckor. Min polare hävdade att det var total inbildning. Han kände inte någonting.
Så, att, så är det. Det är inte bara att hitta på. Det är, nej. Blodet blir sämre syresatt.
Ja, nej, men det är absolut. Men det var lite speciellt. Alltså, som du snackade om också. Den där fondväggen av berg, Rocky Mountains. Precis nedanför i dalen där kan man säga. Vi var ju supervärde. De har ju slagit värmerekord. Det ska ju vara snö. Det ska ju vara skidresorterna ska ju vara öppna och det ska vara fullt av snö där. Är poängen. Men det var ju 24 grader liksom.
Global warming, Jonathan. Ja, kommer döda oss alla.
Ja, just det. Det var kanske dåligt då.
Vi har jättevarmt här i New York nu också i slutet av november.
Ja, det är. Jag blev otroligt häpen över det, för jag hade tänkt att man skulle vara lite påpulsad där, men man gick ju runt och svettades närmast.
Ja, vad händer vid det? För vi har fått en president som inte precis är inne på klimatförändringar.
Nej, det har jag förstått också. Så att,
ja, men nu ska vi inte prata politik, nu ska vi fortsätta prata hockey.
Ja, nej, men Denver, det var en ja, jag gillade stan, framförallt 16th Mall Street. Där inne i centrala downtown. Ja. Och sen var det bara ett slagskott där bortifrån, så kom man ju till Pepsi Center och stora fotbollsarenan där också.
Ja, det är länge sedan jag var där. Jag har faktiskt inte varit där sedan Foppa. Jag tror inte jag var där sedan Foppa hade sin
tröjhissning.
Outfit. Nej, inte då heller. Utan när beskedet kom att han skulle lägga av.
När han grät på podiet där.
Ja, just det. Det är han var rörd.
Ja. Ja, precis. Nej, men, och det märktes ju att det fanns ju fortfarande Forsberg-tröjor som syntes till där. Det kan man ju inte sticka under stolen med. Inte minst Landeskog var nog den mest populära tröja man syntes till.
Det är en fin arena, Pepsi.
Absolut, det var en riktigt fin arena. Så, ska jag vara lite smal i mina referenser så måste jag ändå påstå att den var lite lik Amalie Arena. Alltså, på det viset.
Ja, kanske lite. Ja, men det har ju mycket att göra med att de har samma slags jumbotron.
Ja, precis. En enorm. Den största i NHL faktiskt. De slog,
den är ännu större än Tampa.
Alltså. Precis, den slog Tampa Bay med några inches bara för att. och sen så liksom lite svarta läderstolsäten. Fina, nyinsatta där. Och liksom en rymlig fin arena och bra bas. Liksom, bra tryck. Ja, jag gillade det. Det var mycket trevligt att sitta där och kolla hockey. Det är ingen snack.
Det var väldigt trevlig pressläktare också. Trevliga pressutrymmen och så bakom. Kan jag meddela.
Trevligt.
Ja. Nej, men du, vad såg du för match där då?
Ja, jag såg Colorado mot ett lag som jag kommer få se mycket nu, det vill säga Los Angeles Kings.
Ja, just det. Just det.
Och det var
och de tog en rätt stabil 4-1-seger, var det inte så?
Precis, de tog en väldigt komfortabel och rättvis 4-1-seger. Gabriel Landeskog satte spiken i kistan. 4-1 i öppen kassa i slutet där. Spelade bra. Allt ifrån Varlamov i kassen till powerplay överhuvudtaget. Jag var imponerad. Jag gillade deras powerplay faktiskt. Tanken är ju att Tyson Barry ska styra som pointer. Men i just den där matchen så var det ofta faktiskt två backarsystem i powerplay där Patrick Weirkosh, en riktig lite smådålig som de ju bytte till sig från Ottawa i somras, som ju är en renodlad offensiv back och som har ett bra slagskott. Jag kommer ihåg att jag var imponerad av honom i ett VM när han dök upp 2015 kanske, när Kanada vann. Tyckte han var riktigt bra någon match mot Sverige när han dunkade in några baljor. Men han gjorde ett mål också faktiskt i den här matchen. Och jag var imponerad av, alltså, som renodlad powerplayback med två backarsystem i powerplay, vilket är lite ovanligt i dagens NHL. Tyckte jag att Colorado spelade bra faktiskt.
Och din gamla vän Carl Söderberg, stod du på läktaren och skrek Carl, jag är här?
Ja, du tyckte att jag skulle göra det. Och det skämt lite för att det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde inget större väsen om mig för att få hans uppmärksamhet. Tyvärr så måste jag meddela att jag tror inte att han har samma stora förkärlek för mig då.
Jo, det tror jag.
Det tror
jag. Jag tror han tyckte om din nördighet där. Han är hockeynörd själv. Så
han är det, ja.
Nördar, vad är de säger? Vad är det Gordon Gekko säger? A fisherman sees another fisherman from afar.
Ja, det är ju inte helt vanligt kanske att man står och pratar lönetagsregler och så här med en hockeyspelare i omklädningsrummet, men han lyssnade ju och tog till sig, eller pratade, vi diskuterade lite den gången. Så att, det var trevliga 4-5 minuter där, kommer jag ihåg. Så att jag kanske borde gjort lite mer för att få kontakt med Söderberg. Vi var ju där på uppvärmningen också. Jag kanske skulle ha stått tillsammans med kidsen med någon skylt där.
Ja.
Faktiskt, men det gjorde jag faktiskt.
Men vad tror du om rent allmänt om Colorado? Det känns som det har varit väldigt positivt emellanåt, men det har varit lite ojämnt. Så det är upp och ner.
Ja, de började ju väldigt bra när de hade en borta turné i början och tog, de började väl med typ 4-1 eller något sånt där i antal segrar. Slog Tampa Bay med 4-0, är ju traumatiskt för mig. När de verkligen stängde igen den matchen. Annars så har det har varit lite trögt på slutet. Det har varit väldigt svårt att göra mål. De har faktiskt gjort minst antal mål i hela Western Conference. Och vi som, ja, när Jared Bednar kom in här så var det snack om att de skulle ställa om lite grann och bli mer offensiva. Jämfört med under Patrick Ra som var lite mer blåställ och jobba hårt liksom. Men så att det har de inte riktigt lyckats med. Det har varit lite tombola med kedjorna också. En sån som Joe Colborne som är ett nyförvärv. Han spelade i första kedjan den här matchen som jag såg. Och dessförinnan spelade han som tredje center. Och nu var han plötsligt ytterforward tillsammans med McKinnon och Landeskog. Så det har väl varit lite desperation där för att få det att stämma igen. Men...
Ja, jag såg dem ju mot Chicago där i United Center för några veckor sedan.
Ja, just det. Precis.
Då var de ju nollade. Ja. Men då hade det mer att göra med att Corey Crawford var så fruktansvärt bra i Chicagos kassor.
Ja.
De skapade väldigt mycket, men de hade väldigt svårt att få in den.
Ja, precis. Ja, men återigen så tycker jag att det är lite det här problemet som... Det tror jag min polare kan stämma in också, att som är extrem Avalanche-supporter.
Vad heter han? Du behöver inte kalla honom din polare heller. Vad heter människan?
Fredrik heter han.
Fredrik.
Ja.
Fredrik.
Ja, det är efternamn också. Det är Fredrik Svärd.
Ja.
Det är bra namn. Det skulle
passa. Fredrik Svärd från New York.
Ja, nu hälsas det här, vet du. Ja. Hälsa tillbaka till mig, vet du. Nu är det vilken interaktion det är i podden här. Vilken stämning. Ja. Mm. Nej men det lite problemet kan man tycka med även om så är väl just det här med att de inte, och det har varit inne på flera år tycker jag i podden här, med att djupet, att de har ju sån fantastisk spets med McKinnon och Duchesne och Landeskog och Barry på backen, och Johnson får jag definitivt räknas dit också, och sen en bra målvakt liksom, och även en bra backup i Calvin Picard. Så att de har ju verkligen fina pusselbitar att bygga vidare på. Men de lyckas ju inte riktigt lösa sin, nu ska jag inte säga bottom 6, utan bottom 6. Och det är ju lite såna spelare som Rene Bork, lite journeymans, som har varit runt i olika klubbar utan att riktigt ta en plats. Och John Mitchell som har varit på waivers och utan att bli upplockad, och så får han stanna kvar i Colorado liksom utan att de riktigt vill ha honom. Men de har inte, nu blir det ju spännande i alla fall med Mikko Rantanen som gjorde ett fantastiskt snyggt debutmål här för någon vecka sedan. Och som såg bra ut här mot Kings också. Och det är ju viktigt för dem att kunna fylla på ytterligare lite underifrån. Men liksom, för det är, alltså vi har pratat mycket om försvarsspelet. Att det är där och det här, att de rent personalmässigt där inte varit så starka. Och att det har sett bra ut framåt. Men det är ju trots allt djupet framåt som gör att det blir lite tunt att göra mål. För har Landeskog inte sin bästa kväll, har inte Duchesne det när han är skadad som han var mot Kings till exempel, då blir det väldigt tung börda på de här få offensiva spjutspetsarna. Så att då måste en tredje och fjärde kedja kunna rulla in också. Så har det ju inte varit i Colorado. Men nu om Rantanen kan komma igång lite sådär, så börjar det se något sånär bättre ut i alla fall.
Mm. LA då, som du ska se mer av här, för de kan inte ha gett sig jättebra intryck den matchen.
Nej, precis. Och Kopitar var ju faktiskt borta där.
Ja, och då faller ju mycket.
Precis, och så Quick borta dessutom. Så det är ju Peter Bodaj som står. Och så Marjan Gaborik är fortfarande, så de har lite skadeproblem där. De såg faktiskt,
ska inte ni på match ikväll alltså? Det är Kings Oilers ikväll, ni ska på den.
Har Kings hemma match ikväll alltså?
Ja.
Vilket dunderfiasko i så fall för oss. Vi har ju biljetter till back-to-back här i helgen.
Ja, de spelar mot Oilers.
Är det sant?
Klockan 7:30 din tid. Så ni hinner ju fixa.
Ja, då hinner vi, får vi ju nästan, vi hinner ju dit.
För annars skulle vi se Devils och
Anaheim också. Ja, de spelar också
hemma. Ja, det är ju i Anaheim.
Ja, just det är lite för långt bort.
Det är den matchen ni ska se på söndag, eller hur?
Ja, på söndag ska vi se Anaheim mot Kings, ja. Ja, just det.
I Anaheim,
precis. Då ska vi...
Honda Center. Ja, precis. Nu
får vi reda ut här.
Nu vill lyssnarna vara med om lite logistik. Ja, men det går för fan att se Oilers. Det är ju Connor.
Det är Connor McDavid ju. De är ju precis, och det är ju ett viktigt möte för båda två lagen. För Kings har gått lite knackigt nu med sina skador. Och Edmonton har faktiskt torskat 4 raka efter sin superstart.
Ja, det är inte utsålt, det kan jag lova.
Det är inte så? Nej. Ja, du ser det.
Ja, men nu, låt oss nu höra om Kings. Vad var ditt intryck där?
Jag måste ändå berömma en spelare som jag satt och fastnade för det, som är lite oväntad. Nummer 26, Nick Dowd. Jag tänkte så här, liksom, nummer 26 har jag inte liksom reflekterat så mycket över i Kings. Men han såg riktigt bra ut. Jag har inte så jättebra koll på honom, men det är ju en AHL-kille som de har plockat upp nu. De vann ju faktiskt AHL för något år, vad var det, 2015. Och han har varit en ständigt mycket bra producerande center där, men inte liksom slagit igenom i NHL. Han är ju lika gammal som jag, 26, född 90. Så han är ju inte någon purung. Men han var grym där, tyckte jag, mot Colorado. Och liksom säker med pucken och hal på isen. Och hittade fantastiskt fina öppnande passningar. Och började, såg ut som att han började få lite confidence i NHL. Liksom. Så att jag vill höja ett litet finger där, för att jag tror att den här Nick Dowd kanske kan leta sig upp i topp 6 och bli en producerande spelare för Kings här till slut.
Ja. Jag tvivlar inte på det, men det laget som helhet såg ganska...
Ja, precis. Det var ju extremt mycket speltid på Dowdy som vanligt och Massin. Det är klart att Bodaj släppte väl några billiga också. Det känns som att det drar ner liksom moralen lite i laget uttaget när man känner att man inte har en stabil sista utpost. Nu har han varit helt okej. Okay. Ingen jätteskugga ska falla över honom, för att han har gjort det godkänt sedan han tog över i allra högsta grad. Men jag tycker väl att Kings... de är inte inne i någon riktigt bra fas här.
Har ju intrycket att de har halkat ett snäpp bakåt.
Precis. Nästan år efter år här faktiskt. Sen de tog Stanley Cup. För att de var lite för kortsiktiga och lite för snälla. Lite för, vad säger man, betala i efterhand med sådana som Dustin Brown och Marjan Gaborik och Jeff Carter. Alltså Jeff Carter är bra, men alltså de här långa kontrakten som gör att de har en svår löntagssituation och inte kan manövrera laget som de vill kanske. För att de egentligen vill betala igen för de här två Stanley Cup-titlarna som deras core har gett dem. Men den börjar ju bli ganska dålig nu faktiskt, den där coren, jämfört med hur det såg ut för några år sedan bara. Så att jag tycker att det är ett ganska bräckligt lag det här alltså. Och när inte Kopitar är med, och när inte Quick står där bak, så är det... Så...
Ja, nej, men det är väl klart att Kopitar lämnar ett enormt tomrum efter sig.
Ja, alltså, oavsett vilket lag han spelar i. Han lyckades föra team i Europa till World Cup-final. Liksom, på en sån sak.
Ja. Men du, nu ska vi prata om lite annat än bara det du har sett också. Vi har ju veckans stora talk of the town i NHL är ju skador på stora spelare, och för din del så kom det ju ett fruktansvärt besked idag att de har fått lov att sätta kniven i Steven igen.
Ja, just det, där fick du använda det uttrycket igen.
Och operera, ta sitt knä, och det låter som han är borta 4-6 månader igen.
Ja, det är alltså
den mannens otur liknar ingenting.
Nej, alltså jag kommer ihåg förra gången när han fick den här blodproppen, så var jag ju helt, och inte minst jag kommer ihåg det här avsnittet när han, det var, vi spelade in ett avsnitt bara dagen efter tror jag, när han bröt benet.
Ja, just det.
I Boston. Då var jag ju närmast alltså sjukskrivningsbar.
Du var på väg att börja gråta.
Ja, ja, absolut. Absolut, så var det. Det gjorde jag säkert också. Men i det här fallet så måste tyvärr börja man bli lite luttrad. Alltså, det är något otroligt tråkigt som förföljer Stamkos. Och det är ju inte så här, han är ju känd faktiskt för att ha bra läkekött och för att det inte drar på sig några förslitningsskador överhuvudtaget i princip. Utan det är ju sådana här märkliga skador.
Ja, exakt vad jag tänkte på idag. Det är ju inte så här att han är graslirare, att ljumskarna går sönder hela tiden. Och det är riktigt jävla jobbiga skador som inte går att liksom förhindra.
Nej, precis. Exakt. Så blodpropp och så nu i det här fallet en konstig situation när han vrider till knät på något sätt mot Detroit. Den där tisdagen när det kändes som att nästan alla NHL-stjärnor gick sönder. Och med Stamkos var ju allra värsta. Så 6 månader kan det bli. Det är inte ens säkert att han är tillbaka i slutspelet om det vill sig illa.
Nej, det är jävligt tråkigt. Nu får de lov att säga Tampa att ja, vi been here done that, och de har ju klarat sig bra utan honom förut. Ja,
precis.
Men framförallt tror jag det måste vara, det är ju framförallt de måste tycka så jävla lida med honom så fruktansvärt, att det händer år efter år att han missar så enormt stora delar av säsongen.
Ja, precis. Och i det här fallet så tycker jag det känns nästan ännu värre än tidigare på det viset att det är en knäskada, för det är bland det svåraste att komma tillbaka ifrån. Ja. Det är väl en väldigt vanlig skada som sätter men resten av karriären. Jag hoppas verkligen inte att göra den här gången, men som tur är ska jag inte säga, men de har som säger binder det rätt. De gick till Stanley Cup final utan, eller till de tog
konferensfinal
och de tog det Pittsburgh till 7 matcher där utan Steven Stamkos.
Ja, de är ju bra. De har ju spelare men ändå. Ja. Den allra vassaste udden försvinner.
Precis, och det vill definitivt poängtera också att han äntligen till slut har hittat sin nya Marnie Saint-Louis. För det har ju uppenbart sig de sista 2 veckorna här att Kucherov och Stamkos har ju en fantastisk kemi ihop. Gjort några riktigt granna mål. Och båda är ju i toppen av poängligan. Jag tror till och med Kucherov delar ledningen av poängligan. I alla fall är topp 3.
Ja, i Brooklyn häromdagen såg jag det snyggaste mål jag har sett live den här säsongen. Och det var ju när de spelade sig igenom ett ointresserat Islanders försvar. Det skulle vi också återkomma till.
Ja, precis. Nej, men så att de två kändes ju extremt spännande nu. Tampa är ju ganska formstarka just nu. Och det är ju alltså till 85% skulle jag säga på grund av just det samarbetet. Att de två verkligen funnit varandra. Och Cooper har ju inte varit så villig att spela Kucherov med Stamkos, för att han har ju hållit fast lite vid trillingkemin. Och har det någon av trillingarna fått spela med Stamkos har det snarare varit Ondrej Palat. Men nu är plötsligt så testar han med Kucherov och då har det sett så att... Det var tråkigt för framförallt för Stamkos, men också för Tampa Bay alltså, och just den här det som höll på att falla på plats så fint nu, tyckte jag.
Men som sagt, han är inte den enda. Vi har också ett lag som är betydligt mindre formstarkt, och det är Calgary, och de blev av med sin bästa spelare, Johnny Gaudreau. Johnny Hockey fick en slashing på handen av Eric Staal och bröt ett finger. Så han är borta 6 veckor åtminstone.
Just det, han blev tvungen att operera och gipsa och allt vad det kan tänkas där. Och det var ju naturligtvis det värsta som kunde hända.
Sätta kniven i Johnny också. Inte bara i Steven.
Nej, precis. Nej, men nu har vi för sig inte Gaudreau, liksom hela Calgary, varit speciellt sprakande här inledningsvis. Vi hade ju lite förhoppningar på en något sådär svag eller i alla fall oviss Pacific Division, så har ju Calgary varit en av de stora negativa överraskningarna.
Verkligen.
Och även Gaudreau får man lägga under den kategorin, för att efter han skrev det här stora kontraktet så har det på något vis blivit en börda för han snarare än att han har lyfts av det. För tidigare har han ju varit lite, han är ju liksom ett tredje val med låg lön, och nu är han plötsligt franchise-spelare. Och ja, man ska inte dra för stora slutsatser av det, men det är ju man var ju lite förvånad över att han kommer från ett så starkt World Cup till att vara så här pass formsvag här i liksom hela Calgary här i början.
Han är ändå deras viktigaste spelare.
Absolut.
Viktigaste forward i alla fall. Och det är inte bra för dem alls.
Nej.
För de har ju liksom bara hackat där, och de kommer ju liksom Ja, som du brukar påpeka, snart har ju tabellen satt sig på riktigt.
Ja, det är bara någon vecka bort här så har det historiskt sett varit väldigt svårt att klättra och falla tillbaka allt för långt.
Ja, och de halkar liksom bakåt. Inte bra.
Ja, precis. De hade just den där Minnesota-matchen så vann de ändå med 1-0 tror jag. Men i det stora hela så ser det inte speciellt bra ut för Calgary. Det måste man bara konstatera. Och jag tycker att det är mycket surr överhuvudtaget nu. Alltså Elliot Friedman var inne på i sina 30 faults häromdagen också. Mm. Att det började surras på allvar lite grann om Doggy Hamilton som var en prestige-trade för dem förra sommaren.
Ja.
Men han har ju inte kommit till sin plats där heller och inte under nya coach Glutzen heller. Han är ju bara spelat omkring 14-15 minuter per match, vilket är extremt lite när man tjänar över 5 miljoner dollar och förväntas alltså, få lön som en riktig toppback och dessutom tradea till sig honom. Och han är en ung, högerfattad back.
Och det kan bli svårt just på grund av kontraktet när han har haft ett helt år nu som folk börjar rynka på näsan och då är det inte lätt att tradea bort det kontraktet.
Nej, precis. För att han var ju hypad och med all rätt efter, i Boston där, när det helt plötsligt, det var ju oväntat att han skulle retreada därifrån och då kändes hans marknadsvärde väldigt bra. Men han har inte gjort bra reklam för sig här i Calgary. Det är både och, det är dels lite märkligt förtroende, men det är också, han har inte riktigt spelat bra heller. Det har han inte gjort liksom.
Nej.
Så att, nej. Calgary. Och, men det är klart att det här med Gaudreau är ett riktigt hårt slag för dem. Jag vill påstå att Calgary ser ut och vaska den här säsongen också.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så lite grann.
Det är ett lag som har gått desto bättre och åkte på en skada som man känner på pappret, så vilken katastrof, är ju för New Jersey då, där Taylor Hall också har en knäskada som man vet inte riktigt hur länge han blir bort, men det är åtminstone 4-5, kanske 6 veckor även på honom.
Ja, precis.
Och om någon hade sagt det förra säsongen, var så Jesus, då är det ju helt över för Devils. Men grejen är ju att de har ju faktiskt lyckats väldigt bra den här säsongen utan att han har bidragit med särskilt många mål alls.
Nej, precis. Alltså han har ju varit bra. Han har gjort några viktiga mål han har gjort mest poäng i laget. Men framförallt så har det ju varit en bred produktion från laget. Och de har ju, man måste ju lyfta på hatten åt John Hines. Alltså,
de är stora positiva överraskningen i östra konferensen. Definitivt.
Ja.
De, som de själva säger, de är ett blue collar team, ett arbetarklasslag som där alla spelar för varandra och gör det väldigt bra och vinner många tajta målsnåra matcher.
Det har de verkligen varit experter på. Det har man ju onekligen noterat att de har haft den förmågan, och den förmågan är extremt viktig. Ja. Det är ju sådana som brukar som verkligen markerar ett vinnande lag. Jag ska inte stämpla New York som ett vinnande lag på det viset, men det har ju varit väldigt positivt så här i säsongsinledningen och det sätt som de spelar på. De har ju en väldigt trygghet i Corey Schneider som ser minst lika bra ut den här säsongen, så jag är lite förvånad över att de har lyckats lösa den där backsidan så pass
verkligen
bra,
verkligen.
För den såg ju väldigt tunn ut när vi pratade previewpoddar så här i början, att de tappar sin stora ledande back i Adam Larsson. Men en kille, att de tar in en sån som Johan Ovitu, eller hur man nu ska uttala det, från en fransk back från IFK Helsingfors.
Jo, han var ju väldigt, men han spelar inte, just nu spelar han i alla fall inte.
Nej, precis. Men alltså Ben Lovejoy från Stanley Cup-mästarna, som visst han var ju bra där, men och en sån som Kyle Quincy, alltså det är ju ändå lite, jag menar, typen av backar.
Severson har ju varit väldigt bra.
Ja, Severson som gjort lika många poäng som Hall faktiskt. Alltså, han har ju varit den stora sensationen där. Men nu, alltså, den typen av backar de har tagit in känns ju liksom lite sådär.
Nej, det känns som sådana som är komplement där de är.
Ja.
Men man ska komma en sån som Lovejoy var ju faktiskt viktig för Pittsburgh när de vann.
Ja.
Och Kyle Quincy liksom habil. Så.
Ja. Ja, precis.
Inget märkvärdigt, men fungerar i ett sånt här liksom, där det handlar om laget.
Ja.
Där femmorna verkligen jobbar tillsammans hela tiden.
Ja, men så, och sen så är det ju en sån som Andy Green är ju lite underskattad också. Deras härförare där bak. Kapten. Som är ganska bra både, alltså framförallt defensivt men även offensivt. Så att, och sen så, ja, alltså jag en som stuckit ut för mig lite grann där också, som dock inte gjort så mycket poäng. Jag tror han bara gjort 4 poäng och 1 mål. Men som när jag väl har sett New Jersey så har jag imponerats över hans mogenhet med pucken och att han är så säker, att han är så kall med pucken och inte
Pavel.
Pavel Sacha, precis.
Ja, precis.
Jag får en känsla av att han kommer bli en framtida första center för dem om kanske bara 2-3 år. Så är han definitivt mogen för att vara en riktigt ledande poängproducerande spelare ihop med Taylor Hall inte minst då kanske.
Parenta har varit bra också.
Sen ja, en enkel pickup. Ja.
Sen han kom från Brooklyn. Precis. Det var ju katastrof att de har släppt honom.
Ja, gratis på waivers innan han ens har hunnit debutera i NHL för dem.
Oh.
Nej. Men John Hines och Corey Schneider känns ju som de stora grejerna. Anledningarna till att det går så bra för New Jersey.
Det är kul, för att det är lite konstigt. I flera år nu har Devils varit sämsta laget här i stan.
Ja.
Medan Islanders, åtminstone i fjol, var bästa laget i stan. Nu är just de det. Sämst.
Ja, nu är det lite omvända roller på något vis. Även om Rangers är extremt bra i år också, naturligtvis.
Ja, Rangers är kanske bäst i stan nu, men ja. Devils som god tvåa. Men det är framförallt Islanders som har tappat. Liksom. Och jag var ute och såg dem. Ja, det var ju mot Tampa då.
Ja.
Och det var riktigt ledsamt faktiskt. Där sitter ju fansen nu och skriker Fire Cappy och Fire Snow. De är grymt besvikna på Island. Så jag förstår det, för den matchen var ju faktiskt... Det var så, de var så oinspirerade och så liksom platta.
Ja,
man blir förbryllad. Men ja... Jag sa det redan efter första matchen, premiären här på galen. Man såg direkt att det här laget har ju tappat något i pondus. Liksom.
Det var inte samma lyster kring honom.
Nej,
det är precis. Och jag blev förvånad just den här Tampa-matchen. De borde haft lite revansch utkräva efter att ha blivit utskåpade av Tampa 1-6 veckan innan. Och sen förlorat däremellan på bortaplan mot Tampa med 4-1 också. Sen så åker Tampa upp och vinner med 4-0. Så liksom, de
vet inte... Ta fatta. Ja, de försöker hitta kompisar och Tavares då. Men han får nya kedjekamrater hela tiden. Nu var Cal Clutterbuck uppe ett tag.
Ja, då är det
nu är det istället Josh Bailey och Ryan Strome.
Ja. De testar allt.
Ja.
Och det påminner faktiskt det om för några år sedan, kommer jag ihåg, när det var lite samma situation där. Jag tror när Kyle Poser var skadad någon gång så hade Tavares spelat med alla forwards i hela laget under minst ett antal minuter på något vis, som visade att han hade typ aldrig samma kedjekamrat från match till match. Och någon extrem statistik där för Tavares för några år sedan, när de också låg riktigt taskigt till.
Måste vara fruktansvärt frustrerande för honom.
Ja. Och jag vill påstå att
han är ju en elitcenter, en av de allra bästa i ligan.
Ja, jag ska sluta prata om det här nu, känner jag, för att men jag var ju faktiskt inne på det här för några veckor sedan, att ja, man är lite orolig för Tavares framtid i Islanders, som man verkligen vill som unrestricted free agent förlänga med dem 2018.
Mm.
Och skulle han bestämma sig för att lämna det där skeppet, så kan det sjunka alltså. Han är ju trots allt deras absoluta franchise-spelare och deras stora hopp liksom.
Men det verkar inte som att fansen får något gehör för det här kravet på avsked av Capuano i alla fall. För att Snow gick ut häromdagen och sa att nej, han kommer att vara kvar.
Ja, som vi varit inne på tidigare, så känner väl både du och jag att det är framförallt Gord Snow himself som ligger bakom.
Verkligen. Bakom det är ju inte Capis, vad ska han göra? Liksom.
Ja.
Han har det material han har att jobba med.
Ja, exakt. Han blev av med Kyle Poso och fick in Andrew Ladd. Och han blev av med Matt Martin och fick in Jason Chimera.
Ja, de rycker undan mattan på honom.
Precis. Så att de har ju på något vis självförvållat genom Snow. Försämrat, dekonstruerat det här lagbygget som såg så otroligt intressant ut förra året. Och bara för något år sedan, när man verkligen hade goda tongångar om att att det här laget från Brooklyn var på väg uppåt med sin nya arena och med Tavares som är alla unga spelare. Så att...
Ja, och nu sitter de och skriker fire. Nej, det är tråkigt.
Ja. Nej, det blir nog, det kan nog bli, alltså som det ser ut just nu så är det definitivt ett lottery-lag alltså. De får nästan börja tanka snart. Ja. Ja, men det är så illa faktiskt.
Men du, vi måste nämna lite här om Winnipeg också, som inte har, de går väldigt bra nu, ligger tvåa i Central.
Ja, precis, ja, exakt.
Hela Western. Ja. Och vi nämnde ju redan Patrik Laine där.
Ja.
Vår vän Jarko får ju rätt i det här. Alltså, han är 18 år och leder redan målligan med 12 mål.
Ja, det är så sjukt. Alltså, Jarko sa ju inför säsongen att han var helt säker på att han skulle göra 40 mål.
Ja, och det tyckte jag inte alls omöjligt.
Nej, precis. Alltså, det blir man ändå. Jag måste ändå säga att jag rynkar lite på näsan åt det, för att det kändes lite som en homer-grej liksom, att säga det. Och att en rookie ska gå in och göra 40 mål i dagens NHL, det händer ju i princip aldrig liksom. Men han är ju, just nu är det ju han Ovechkin som känns som de bästa snipers i ligan liksom. För ja, jag har ju varit inne på det där skottet, det är ju något alldeles extra. Den där tysta, alltså att han bara släpper, han bara skickar iväg skotten utan någon riktig ansats egentligen. Och det är det som...
Nej, det är ett helt unikt skott. Samtidigt så är det som sagt hans kedjekamrat poängligan.
Ja,
tillsammans med Kucherov.
Just det. Nej, men Scheifele har varit riktigt bra. Det tyckte jag man såg tendenser redan på i slutet på förra säsongen, att han var, alltså hans genombrott tycker jag kom lite redan då.
Ja, fast nu kommer den på väldigt bred front.
Precis, nu man får trots allt erkänna att man hade inte förväntat sig att han skulle vara en poängliga vinnare kandidat liksom, att han skulle ha den här positionen efter en dryg månad av den här säsongen liksom.
Nej.
Nej, alltså Winnipeg, det är kul. Connor Hellebuck är bra i kassen där också. Trouba är ju faktiskt tillbaka nu, får spela på högersidan. Det är väl kanske framförallt för Tyler Myers är skadad, men ja, nu, det är trots allt en förstärkning för dem. Det börjar sätta sig det där laget ganska bra, och deras rookies, förutom Laine, men sån som Kyle Connor och de andra unga spelarna de har, så är det är ganska bred trupp det där. Alltså kan Hellebuck spika i en kassen, så är ju till och med centralmässigt så är de ett riktigt starkt lag. Alltså då är det ingen snack om att det där laget ska in i slutspelet och konkurrera. Liksom.
Nej, och det är bara, vi är bara i början av vad som ser ut att kunna bli en fantastisk era där på Manitoba-slätten. För de har ju så ladorna fulla av talang.
Ja, precis. Och det finns fortfarande kräm kvar att hämta i allra högsta grad från sådana som Wheeler och Bufflin och Brian Little och så här. Så att jag tycker det ser bra ut. Och just de här tongångarna hade vi inte riktigt om Winnipeg bara för mindre än ett år sedan när det var snack om att både Bufflin och Ladd skulle lämna.
Nej,
och,
precis.
Och då visste man inte att de skulle ha tur med lotteriet och få ett andra val och få in Laine heller. Så att det har gått snabbt där uppe i Winnipeg, som inte är den lättaste marknaden att styra ett vägvinnande hockeylag för. För det är trots allt så att det inte är så lätt att locka dit free agents till exempel. Eller att få folk att stanna. Men är de ett bra lag, då kommer de ju, då blir det en annan femma.
Yes, sir.
Det är kul.
Ja, det är kul. Jag tänkte också, man kan ju nämna, jag sa att New Jersey var den stora positiva överraskningen i öst. Faktiskt med Ottawa Senators får väl också betraktas som en mycket glad överraskning så far.
Det tycker jag inte är alls orimligt att påstå det. 21 poäng.
Ja, och också haft förmåga att vinna väldigt tajta matcher. Ja. Det har varit målsnåret. Det har inte riktigt varit deras signatur förut precis. Ja. Men det är ju din gamla vän Boucher har ju tajtat till defensiven där. Så är det ju bara.
Ja.
Och man blir lite mer defensivt lag.
Precis, men det jag tycker ändå att deras material uppenbarligen passar för det. Och så har de ju en superback, Erik Karlsson, som ju uppenbarligen liksom system är mindre viktigt för honom. Han kommer vara bäst Norris kandidat oavsett så, liksom.
Ja, honom pratar ju med rätt så frekvent eftersom han ofta är inblandad i
avgöranden. Ja.
Ja, han är framförallt nöjd med, han tycker att de borde göra fler mål för de har mycket chanser, men ja, han är nöjd med det de brukar kalla för att de hittar sätt att vinna matcher ändå, fast de inte spelar riktigt så bra som han tycker att de borde kunna.
Ja, precis, för det var alltså, och det var ju samma sak när de gjorde den här historiska ruschen för ett drygt år sedan när de mirakulöst nog kravlade sig till slutspel tack vare en liksom 20 segrar på 25 matcher eller vad. Men förra året var det tvärtom, att de hittade sätt att förlora matcher. De lyckades, det var det verkligen att de kunde leda med 3-0 och sen ändå förlora med 4-3. Men nu är det ju, ja, som du säger, tvärtom nu. Nu har de tajtat ihop det och snabbt lyckats. För det brukar ta ett tag för nya coacher att sätta sina system. Men bara efter en månad här nu så ser Ottawa plötsligt väloljad ut. Och liksom, ja, ett av de bästa, liksom, mest välfungerande kollektiven faktiskt.
Ja, det är mycket överraskande, men det är kul också.
Ja, det tycker jag också. Det är trevligt för Ottawa faktiskt. Och för Erik är det kul också.
Verkligen. Slutligen, innan vi går in på det, vi har ett litet tema här på slutet, så ska jag också bara säga att Washington visade verkligen klass mot Pittsburgh igår, så att du tittar på det.
7-1.
Ja, 7-1, och Niklas Bäckström stod för 5 poäng.
Ja, precis. Det var islossning monumentale, som du skulle säga kanske.
Ja, nu var ju Pittsburgh väldigt bleka då. Vad heter han då? Coachen, Sullivan.
Mike Sullivan,
sa efteråt att det var we were embarrassed. Och förhoppningsvis är det humbling experience att vi måste, bara för att vi vann i fjol så går det inte bara att gå ut och inte ta i. Liksom.
Nej.
Men och Beckis berättade efteråt att det var en hunger i laget inför den här matchen. Och det var väl deras bästa match på säsongen. Och det var ett styrkebesked som visar att liksom man tyckte lite att Washington är ju bra, men inte så märkvärdiga den här säsongen.
Nej, precis. De har själva åkt på 1-5 till exempel här om veckan bara. Så att...
Ja, men det där var ju faktiskt väldigt imponerande. Och den kedjan som han bildade med Oshie och Marcus Johansson, som Ovechkin sa efteråt, they were unstoppable.
Ja.
Det var de.
Ja. Nej, men alltså, jag har ju varit inne på det. Jag har ju till och med, nu måste ju komma ihåg att jag har ju tippat att Washington ska vinna Stanley Cup. För jag tycker på pappret att de har kanske det bästa laget. För att de har ju så mycket på plats där. Med Holtby liksom i kassen. Och sen så en bred backsida med hyfsad spets också. Och sen så är den här forwardsdjupet. Det som jag tycker att de lyckades ytterligare stärka. Alltså, jag menar, det var ju inte säkert att Marcus Johansson skulle bli kvar, men det blev han, och så fick de in en sån som Lars Eller till exempel också. Så att jag tycker att Washington är, alltså att de har börjat lite halvsvårt, men att de är, för mig är de en supercontender liksom.
Ja.
Och det handlar,
ja, jag visste om det. Men det
är det där med slutspelsspöket.
Ja, det är som vanligt. Egentligen börjar Washington säsong i april.
Ja, exakt. Det här är transportsträcka som de måste bara ta sig dit liksom.
Ja.
Så är det. Men tycker du ska köra vår lilla special?
Ja, det var du som typ, man kan redan nu bara titta på vilka, det var ju väldigt mycket trader i somras och signingar, stora signingar, och man kan titta på några av dem, vilka som har lyckats och inte lyckats so far.
Ja, precis. Jag ska inte gå igenom alla nyfärer här, men vi kan ju bara plocka upp några namn som har lyckats, som säger, och som positivt överraskat. För det finns ett antal exempel. Ska vi börja med det negativa eller med det positiva, tycker du?
Börja som du vill, Jonathan.
Ja, ska vi börja lite i mål och sen avsluta dur?
Ja.
Det tycker jag är trevligt. Ja, så sämsta, då är det ju lätt att konstatera naturligtvis Andrew Ladd, som vi varit inne lite på. Islanders, han är ju också lite symbol för deras dåliga off-season. Alltså för Gardsnows felbeslut, så att säga.
Han började i första kedjan med Tavares, så det fungerade ju inte alls. Och det hade man väl nästan kunnat berätta för Snow. Han är ju ingen first liner på det sättet nu, för han är en grinder snarare.
Exakt. Han har ju ganska stadigt, liksom, man har ju sett en vikande trend i hans produktion, och han har ju nödvändigtvis aldrig i karriären varit en första line-spelare heller, liksom, som säger. Så han har ju varit som bäst när han har varit lite, alltså tvåvägsspelare i en andra, tredje kedja, liksom top nine kan man säga. Och det är visst, han har fina egenskaper, alltså, han var ju en fantastisk lagkapten i Winnipeg under många år, och han har ju vunnit Stanley Cup med Chicago och sådär. Och även med Carolina. Så att det är en bra spelare och en bra snubbe liksom. Men han börjar bli lite åren, och att man då skriver det här jättekontraktet. Det var till och med ett 7-årskontrakt som kommer sätta ännu mer i skiten om några år.
Ja, det är
bedrövligt dåligt.
Nu pendlar han mellan tredje och fjärde kedjan. Första. Ja, nu är han uppe i andra ändå. Men de har svårt att hitta var han ska vara någonstans.
Nej, precis. 2 mål och en assist på 16-17 matcher är ju katastrof när man sitter på den lönen och med de förväntningarna och med den kravbilden som Snow har på honom. Men det är ju Snows eget fel. Liksom.
Ja, ja, så far får man lov att säga att det
är den sämsta värningen den här sommaren.
Ja, ja.
Allra sämsta. Ja.
Och det känns inte som det finns särskilt mycket hopp om att det ska bli bättre.
Nej, nej, precis. Det är det som är allra värsta, att det kanske till och med blir sämre. Framförallt ja. Om man tänker år och år framöver. När säsongen, visst, så här dålig produktion hade jag inte förväntat mig själv. Men det känns som ett riktigt mörkt hål som Islanders har hamnat i. Ond spiral.
Ja, och det, återigen, det känns så tråkigt att vår vän Snow fäller sig själv på något vis med den här sortens grepp.
Ja, precis.
Faller på eget grepp.
Ja, och han har en förmåga att göra lite knasigheter. Alltså, han hade ju en fin uppsving här för något år, liksom för år sedan. Alltså, han var ju del i det naturligtvis.
Med Boychuk och Ledley.
Precis, exakt. Det var ju bra moves. Men dessförinnan hade han ju slarvat bort ett första val för att få Thomas Vanek och sen bli av med honom gratis utan att de ens gick till slutspel till exempel.
Ja, men han sitter säkert också. Islanders har ju ny ägare nu. Och, de går väl inte in en person som inte har varit i hockey förut. Liksom. Det är nog inte alls lätt att bara gå in och sparka i general manager direkt.
Nej, precis. Det som är lite förtroendeingivande tycker jag i alla fall, det är att en av de ägarna heter Malkin i efternamn. Så det tror jag kan vara bra för dem.
Ja, det gäller att ta vara på de små ljuspunkterna.
Ja, så det var en ganska liten ljuspunkt, men ändå. Men har du något annat namn som du vill nämna, eller ska jag fortsätta? Har du någon annan som du kommer på spontant som är dåligt nyförvärv från somras?
Nej, inte lika i ögonen fallande som det.
Nej, det är svårt att hitta. Det hittar inte jag heller faktiskt.
Men man får ju säga att det har tagit, åtminstone har det tagit lite tid, och det var inte det minsta oväntat för Subban att hitta in rätt i Nashville.
Nej, precis.
Det har vi varit inne på förut.
Precis. Det är väl en trade som vi båda anser i allra högsta grad att vi har ju tyckt att Nashville vinner den liksom. Men vi hade ju brasklappen i somras också att det kan ta ett tag för Subban att komma in i det liksom.
Ja, den rubbar den känsliga kemin i det där kollektivet av bondpojkar.
Ja, precis. Bondpojkar, ja, exakt. Ja, ja, men lite så är det. Alltså hans lite mentalitet. Man får ju, alltså, även om man gillar det på väldigt många sätt, så är han ju lite, han har ju lite den auran att han sätter jaget före laget lite grann ibland.
Att han är väldigt, och det tror jag är väldigt känsligt, tror precis. Jag, just i Nashville.
Han är väldigt uttalat. Jag skrev till och med en text om han i den här NHL-bibeln för någon månad sedan. Att han är, där han liksom snackar om att han är, alltså, hur viktigt det är för honom med sitt eget personliga varumärke. Och att det är ingenting som han hymlar om alls. Utan han vill liksom tjäna pengar själv och liksom bli ett stort affischnamn liksom. Och som du säger, det är inte riktigt den dynamiken som Nashvilles omklädningsrum har vant sig vid. Med Shea Weber som är raka motsatsen.
Nej, men det måste de ju då försöka jämka ihop. För han kommer att vara där i många, många år. Så både han och Nashville som helhet får nog försöka anpassa sig till varandra.
Ja, precis. Ja, det handlar nog om att de får mötas på mitten lite grann. Det är från båda hållen, så att säga.
Yes. Men som du säger, backis i Boston, det har väl liksom...
Ja, men jag tycker...
Men det har ändå gått okej.
Ja, jag tycker det är helt okej. Alltså, jag tycker han... På pappret så känner jag ändå att han passar in i den här Bruins-mentaliteten. Liksom. Det är i alla fall det här Bruins som vi lärde känna när de vann Stanley Cup 2011. Liksom.
Ja.
Och det kontraktet tycker jag också är lite oroväckande på sikt, med tanke på att han är en typ av sån där spelare som kommer brytas ner med åren. Då hade han nog hellre satsat på Louis Eriksson faktiskt och behålla honom med samma motsvarande kontrakt som ju det hade varit i det här fallet. Men jag tycker Backes har sett bra ut i Boston hittills.
Men du nämnde ju Louis där, och det får man ju lov att säga då, och ärligt sagt, det har inte blivit den succé de hade hoppats på i Vancouver. Nej. Åtminstone inte direkt. Det har tagit, nu har han ju faktiskt lossnat lite, han har gjort några mål här.
Ja.
Men det här att han och tvillingarna omedelbart skulle vara en succé, en hit.
Ja.
Så har det inte blivit.
Nej, precis. De har inte den där kemin som vi alla liksom kommer ihåg från 2013. VM var ju inte translated to Vancouver Canucks. Liksom. i den bemärkelsen som man kanske hade, som de hade hoppats på naturligtvis. Så jag har ju varit inne på också att jag tycker att det är lite märklig värvning att de inte inser att de kanske borde göra en rebuild och inte hålla på så här och försöka vinna fortfarande, för att det kan bli att de hamnar ännu längre ner i skiten om några år liksom, om de inte börjar om lite grann.
Det där ska vi återkomma om. Ja, sen får man säga då Taylor Hall, han har inte gjort lika många mål som förväntat, men i och med att han ändå spelar så bra och Devils har gått så oväntat bra, så får väl det också betraktas som ändå helt okej. Okay.
Ja, absolut, det tycker jag. Jag tycker ändå att han har tillför en spetskompetens som de inte haft tidigare. Och då, faktum är ju att Devils har tagit, trots att vi har hypat och pratat så mycket om Edmonton, så har ju Devils tagit mer poäng den här säsongen än vad Oilers har gjort.
Ja.
Så att det är faktiskt lite intressant. Men ja. om jag ska nämna annat, jag har några som jag har punktat upp. Från Vancouver så tycker jag också att Eric Goodbranson, vi dömde ut en trainer lite redan då att det var lite märkligt. Han är verkligen en så här raka motsatsen till Fancy Stats Darling. Han har ju katastrofala siffror när det kommer till att driva spel och få ut pucken i egen zon kontrollerat och sådär. Och de offrade ju bland annat Jared McCann för honom och lite draftval och sådär. Och han har ju varit katastrof. Jag tror han har minus, nu plus minus statistiken ska man inte lägga så stor vikt vid, men han har -9. Och han producerar ju som vanligt ingenting. Och har inte sett bra ut i egen zon heller. Så att det är liksom bara en dålig värvning helt enkelt av Jim Benning. En i raden av som han har gjort tidigare.
Han tror vi inte så mycket på
det. Nej, precis. Så det är ju ingen flopp på det viset. Utan. Sen en lite flopp för mig i alla fall. Det måste jag ändå säga att... Och det måste jag säga att jag var inte så imponerad av den värvningen när det gjordes. Jag tror, alltså det är faktiskt Mikael Boettker till San Jose. Som bara gjort 2 mål hittills, 0 assist på 17 matcher, 2 poäng. Och faktum är att när han var i Arizona så var han en bra spelare på det viset att han producerade ju rätt mycket. Han låg ändå på 50-60 poäng i princip. Och det är ju bra i ett sånt lag. Men faktum är att han fick ju enormt mycket förtroende med tanke på att konkurrensen i laget var så svag, så att de hade inte så mycket annat att slänga in. Och det gjorde att han, jag tror något år, för bara något år sedan, så hade han lika mycket powerplay-tid som Alex Ovechkin till exempel. Till och med ännu mer tror jag. Jag tror han hade något tag hade mest powerplay-tid av alla forwards i hela NHL. Och då är ju plötsligt 50 poäng inte lika imponerande. Och vi såg i World Cup så fick han ju börja topp 6 men slutade som nästan petad.
Ja, men tanken av honom har ju varit att han ska bidra till att
djupet.
Få mer speed. Mer speed i samtidigt. Ja. För det var ju det som brast till slut mot Pittsburgh.
Ja, precis. Och exakt. Och jag tycker ju att det var jag som tog upp det här ämnet, att vi skulle börja analysera spelare nu efter en månad liksom, en ny förvärv. Men samtidigt så är det ju så att det kan ta ett tag att komma in i sin nya klubb.
Nu har du fastnat lite i det här med Boettker, tycker jag. Nu går vi vidare.
Ja.
Positiva då?
Ja, där finns det ganska många.
Ja.
Vill du börja med någon?
Ja, jag kan väl bara säga att det blir många som får taggarna ut. För så fort man säger att han är bra så tycker alla så här analytics-nördar att ja, då tycker du den trailern var bra. Men det har jag inte sagt. Men så far har ju Shea Weber varit en succé i Montreal.
Ja,
jag är införstådd med att de underliggande siffrorna, som man säger, inte ser så bra ut. Men han gör mål, han är fantastisk i powerplay och han har bidragit med det de ville. Terrien framförallt var ute efter med hans ledaregenskap, hans hårdhet, hans tuffhet. Det är otrevligare att spela mot Montreal nu än vad det har varit förut.
Ja, precis. Så han har ju en sån enorm kaptensaura kring sig. Ja. Så att han får ju en respekt med sig oundvikligen.
Ja, han klappar in de där skotten ibland som är så jävla majestätiska. Så man sätter sig rakt upp i soffan ibland och säger bara, what the fuck?
Ja, nej men precis. Och det är verkligen så att han är ju perfekt anpassad för det Therrien-systemet som kanske inte är det modernaste. Men som har varit väldigt effektivt. Det är ju bara konstaterat att Montreal och Chicago är ju de klart bästa lagen i grundserien hittills. De har gått extremt på båda två, inte minst Montreal. Så att, nej, jag håller med. Alltså, hittills, på sikt så är jag lite mer oroad för det här kontraktet. Det var väl lite så vi tänkte när vi analyserade den från början också. Men det ser, han passar perfekt i Therrien hockey. Så är det.
Ja. Ja, vad har du mer då?
Ja, men jag måste ju nämna då Jonathan Marchessault.
Ja, just det, i Florida.
Jag vill ju säga Jonathan Odi Marchessault. För det var så han hette. Man har tagit bort det där Odi. För att det blev för långt på tröjan i NHL.
Men han too many names on the ice.
Ja, precis så är det. För att jag kommer ihåg, han var ju i Tampa Bay förra säsongen. Och det grämer ju en lite grann att han är en sån extremt producerande första linje kille. Tillsammans med Barkov och Jagr. Det blev en supersuccé där när han fick chansen sedan Huberdeau blev skadad.
Ja, jag vill säga, jag vill påstå att jag fraggade lite för honom förra säsongen.
Ja, ja du gjorde det alltså. Ja.
Mm, gjorde jag.
Ja, men jag gillar honom också i Tampa Bay. Alltså, han var ju bra och det var inte så att Tampa aktivt ville bli av med honom heller. Det var bara att Florida kunde erbjuda... Alltså, Tampa Bay hade ju extrema problem överhuvudtaget att klara lönetaket. Och Florida var dessutom villiga att erbjuda honom en lite större roll. Och det är klart han tackar jag till det. Men jag kommer ihåg redan faktiskt 2013 när Syracuse, Tampa Bays farmarlag, mötte Springfield med Jonathan Odi Marchessault när han tillhörde Columbus organisation och var grym i den. Han gjorde inte så mycket poäng i den slutspelserien mot Syracuse, men han var otroligt bra och alltså den klart bästa offensiva spelaren i Springfield, och man lade verkligen märka till honom som motståndarsupporter. Och kort där senare så bytte ju faktiskt Tampa Bay till honom då. Och sen har han sporadiskt fått chansen. Så att jag har länge varit förtjust i denna lilla kille. Han är bara 1,73. Men han är lite en Tyler Johnson liksom. Alltså lite en
Pinsen Trosik. Men de här lite bakåt. Florida som lag har inte riktigt varit den succé som många trodde så far i alla fall.
Nej, det är lite oväntat med den backbesättningen med Yandel och Demers.
Ja, de har varit ojämna. Ja. Det är till och med sådana som börjar prata om att det börjar plötsligt synas att Jagr inte är 22 längre.
Nej, det är väl, det ska väl...
Det är 22 år sedan han var 22.
Ja, just det, exakt. Det stämmer till och med det. Så att, nej, det är klart. Jag tycker han slår ju fortfarande några briljanta passningar om man sett den här säsongen, men han kan inte leva hur länge, alltså hur många år till på sin hockeyröv och sin spelintelligens. Liksom. Så är det ju. Ja, men han har ju den största hockeyröven i världen. Ja, men så är det ju. Så som han kan skydda pucken utan att behöva röra på sig. Liksom. Det kan ju ingen. Men det är klart att han är ändå 44 år nu. Liksom.
Ja. Så, ja. Ja, men du, låt oss gå vidare. Är du kvar? Nu ser ni det min
bra,
tur.
Tack. Det är bra.
Ingen av dem var ju spektakulära värvningar. Vi sa ju bara att men det är bara för att fylla på bredden och djupet. Mm. Men man får ju lov att säga att Rangers har lyckats otroligt bra med sina forwards som de har fått in.
Den bästa off-season som lag.
Ja, tycker jag. Det är bara att konstatera. Men Mika, Pirri och inte minst då Grabner som gör sån förbryllande succé.
Precis, och man kan slänga in Jimmy Vesey där också, tycker jag.
Ja, absolut. Han var ju han var ju en signing då mer än. Ja. Nej, han var ju en trade också.
Ja, precis. Ja. Han var ju college free agent i alla fall.
Ja. Och även Bushnevnich.
Ja, precis, som har kommit in från Ryssland.
Ja. Plötsligt har de alltså fyra kedjor som producerar allihopa och är farliga allihopa. Ja. Jag tror att det kan vara, alltså de har just nu den sjuka målskillnaden plus 34 på 17 matcher.
Ja, det är sanslöst.
Ja, alltså. Ja. Och även om de inte spelar bra, för på slutet, i början var det ju så att de spelade bra på alla sätt och vis.
Ja.
Nu har det väl lite sämre, men de är ju 7 mål i alla fall.
Exakt.
Och det bygger ju på det där att det är fyra kedjor som alla är farliga, då är det väldigt svårt att försvara sig mot det.
Ja. Nej, precis. De har tagit den här moderna filosofin lite till sin spets med att satsa på extremt snabba spelare. För jag tyckte ju Mikael Grabner kände slut. Det var många år sedan han var en producerande spelare i den takten han är nu. Men han är ju fortfarande en av NHLs absolut snabbaste spelare. Och det är ju det som kännetecknar alla de här Rangers-killarna. Vi var inne på det också innan att det är bara Rick Nash som är över 30 nu av deras forwards. Och nästan alla av dem har spetsegenskapen speed. Och just det här med fyra jämna kedjor som till slut liksom, som motståndarna till slut inte orkar med längre liksom, när de bara rullar på byte efter byte efter byte, matchning efter matchning så att säga.
Ja, och många har fått tack vare enormt självförtroende antar jag, liksom pressa sig framåt. Kevin Hayes är en JT Miller en annan. De spelar med Miller, enormt, alltså, enormt självförtroende.
Ja. Nej, Miller ser riktigt bra ut. En poäng per match hittills. Det hade jag inte riktigt väntat mig ändå.
Nej. Jaha, men du hade något mer på gång där, hörde
jag. Ja, jag kan nämna två till i alla fall som jag tycker sticker ut lite grann. Alltså, det är lite tråkigt att nämna till Montreal-spelare här. Men Alex Radulov får man ändå säga har varit lyckad, en billig chans. Alltså, han har ju ganska hög cap hit, men det var ju bara ett ettårskontrakt. Så det var ju liksom, skulle han floppa så är det inte hela världen liksom. Utan det var ju en liten chansning att ta in honom. Jag tycker ändå att han har tillfört en extra offensiv dimension för dem. För de har ju haft problem att göra mål senaste åren. Och det har inte räckt med Carey Price storspel. Även när de gick långt till slutspelet så har de ändå till slut målskyttet fallerat på. Men Radulov tycker jag verkligen har kommit in där och blivit den här lilla extra spetsen. Ihop med att naturligtvis Alex Galchenyuk har utvecklats på ett bra sätt här nu. Men Radulov, det var en bra värvning. Och det kändes väldigt ovisst hur det skulle bli. Med tanke på hans tidigare misslyckanden på den här sidan Atlanten.
Ja, och sen är det väl Eric Staal i Minnesota?
Ja, det var han jag skulle säga, precis. Det, han ville jag också nämna. Så det var också en liten chansning, ju.
Ja.
Han fick inte riktigt till det i Rangers precis med hela laget när tradades dit och avslutade inte starkt sista åren i Carolina heller och kändes ganska snabbt på dekis trots att han bara inom citationstecken då är 32 år. Kändes som att han kanske var på väg mot en Le Cavalier-utveckling, en snabb utförsbacke. Men nu har han gjort i princip en poäng per match här och varit ledande centern i Minnesota. Och de betalar honom bara 3 miljoner dollar per säsong. Så att det är plötsligt ett av de bästa kontrakten absolut i somras. Så är det.
Ja, de tycker sig till och med råd att skicka hem Joel Eriksson Ek nu.
Precis. Det var lite oväntat, men bra för Färjestad och kanske bra för Ek. Men ja, det är lite oväntat att det var ett beslut som inte ses ofta i dagens NHL, att man har det tålamodet med en kille som ändå levererar så här direkt. Nej. Anmärkningsvärt.
Japp. Ja. Han kommer tillbaka till slutspelet och vinner Stanley Cup.
Ja, högst troligt.
Ja. Det blir Minnesota-Florida i final.
Just det. Mm. Ja, precis. Ja, varför inte? Ja, nej, men...
Ja, men du, nu får du väl får uppmana er att ta en snabb dusch.
Ja.
Rör er mot Staples Center och skaffa biljetter till matchen Kings Oilers.
Det vore inte dumt alltså. Det får vi börja rappa på då.
Ja.
Men ja, jag ska hälsa lyssnarna också att om ni kommer på något namn som ni känner att vi missar där så är det bara skriva på Twitter eller höra av er på något vis och säga vad ni tycker här är de bästa sämsta nyförvärven. Vi kanske missar någon obvious, man vet inte. Men det här känns otroligt trevligt. Min hållning har gått sönder totalt här nu. Under den här timmen måste jag bara konstatera. Nu sitter jag extremt bakåtlutat som en annan Erik Niva och tittar på Hollywood signen här och trivs alldeles utmärkt och ser skymningssolen lysa fint över skyskrapan här.
Ja, och jag ser Empire State Building i sin blå prakt.
Ja, det är 5 plus view för båda två. Alltså. Kan inte bli mycket bättre. Men med det så får vi väl tacka för den här veckan och så får vi återkomma nästa.
Gör vi.
Och önskar er alla en trevlig NHL-vecka. Och du också, Björn. Ha det gött.
Tack, tack. Hej, hej.
Hej. Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
come on. Hallå, hallå,
hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.